Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 252. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson från spridda delar av Skåne. Hej på er.
Bon.
Hej, hej.
Det här det berör kanske inte lyssnarna så mycket, men vi vill ändå säga att det här kan vara en rekordtidig inspelning för MFF-poddens del. Det är 8:30 på morgonen, det tror jag aldrig har hänt.
Nej, vi är inte, kanske inte de morgonpigga typerna alla av oss här.
Dagens understatement.
Och det kanske är så att det finns någon som tycker att det är liksom, ja, är det dags att komma med ett avsnitt nu? Och då säger vi ja, det är det. Det är semestrar och annat som gör att det är svårt. Det är svårt. Det är likadant varje sommar, känner jag. Men nu är det som det. Så därför så kastar vi oss rakt in i det vi ska prata om. Det vill säga Malmö FF, som ju har spelat ganska många matcher, måste man säga, sen vi hördes senast. 8 stycken, närmare bestämt, tror jag. Men om vi börjar då med Europaspelet, så är ju Malmö FF vidare till den tredje kvalomgången i kvalet till Champions League. Man är som sämst garanterat spel i Europa Conference League och playoff till Europa League. Ändå har det inte minst så att säga under matchernas gång i Sydsvenskans live-rapportering bland annat varit oerhört mycket gnäll på Malmö FFs insatser. Är det så, Max, att kraven är för höga på MFF?
Nej. Det är de generellt. Det är de nog alltid egentligen. Det är liksom den bilden som finns i Malmö. Men nej, rent allmänt just nu så tycker jag inte att kraven är för höga. Vi vet att första omgången alltid är svår och att det ofta blir knappa resultat. Så vi har en bild av att det ska bli stora siffror. Det är sällan det blir det. Men rent spelmässigt så tyckte jag ju matcherna mot Riga då var tama, höga, brist på rörelse och så vidare. Sen vad det gäller Helsingfors så tycker jag att många underskattade motståndet. Man kan inte bara titta på namnet utan man måste titta på vad de här lagen faktiskt presterar här och nu. Och Helsingfors har gått fram som en ångvält i finska ligan. Man har gjort bra resultat i Europa. Så att det var inget lättspelat lag. Absolut inte. Jag la själv upp på Twitter in ett litet tips att jag tyckte att det var en 50-50 match och jag blev oerhört hånad för detta. Det lustiga är att ingen har efteråt kommenterat det hela, för jag tycker att det här låg väldigt nära 50-50 när man ser det, och det liksom, hur det hela utvecklade sig. Men jag tycker att MFF kan prestera bättre än vad man har gjort, och jag tycker det är, ja, vi kan komma tillbaka till det. Jag kan stanna där.
Kent, känner du som jag att man kanske ändå skulle så att säga ge MFF lite benefit of the doubt i vad gäller Europa? Det är trots allt väldigt få missar man har gjort här de sista 10 åren.
Nej, men jag tror väl också, det är väl lite så att folk jämför med allsvenskan och i Europa, man ser både Riga och KIK, i alla fall i Malmö, spelar ju oerhört taktiskt och liksom kompakt och packade ihop laget och gick hemåt. Och tittar man på de senaste allsvenska matcherna så har vi mött lag som mellan slags utvecklingsfotboll, typ Sirius och Degerfors och Kalmar, oerhört naiv fotboll, känner jag kanske, med, som kanske kan bli bra på sikt, men på något sätt man skulle nästan kunna göra jämförelsen när MFF är ute i Europa med, under Rickard Norling. När var det? 12-13 någonstans?
11
till och med. Och då spelar de också det här klassiska. Vi tror att vi är lite bättre än vi är. Vi har en fin spelidé. Vi spelar upp på markerade inom mittfältet som är felvänd. Och mycket bättre. Då bör man ju ganska bra spela för att göra så. Och MFF är ju liksom kanske klassen bättre än just Sirius och Kalmar och den här typen av lag. Och sen möter de Riga. Ja, kanske inte märkvärdigt lag. Mittenlag i Allsvenskan. HJK kanske... Ja, topp 5 säkert i Allsvenskan, men spelar väldigt svag liga, men spelar väldigt taktiskt, både Riga och HIK, och drar ner på tempot och kryn på ytorna och allt det där, och då blir det svårare, tror jag.
Jag tycker, varför är det så svårt då?
Ja, men det är svårt, det är ju alltid svårt att få upp, tittar man internationellt, vilka lag kan liksom driva upp tempot själv. Om man tittar på den senaste säsongen, kanske Manchester City som kan göra det mot ett lag som backar hem och ändå få kvalitet och rörelse. Det är ju jättesvårt. Det är få lag som kan.
Fullt. Men de har samma färger.
Ja, lite så, ja. Men jag vill få ingen Kevin De Bruyne.
Just vad det gäller Riga-matcherna så tycker jag ändå att där förväntade jag mig lite mer. Riga får dessutom en spelare utvisad i Malmö. Nu vet man, ja, ofta så skapar inte det så stor skillnad. Men det fanns någonting i... jag tycker att MFF har kommit så långt på internationell nivå att man... ska kunna vara lite bestämda och faktiskt döda den match, de matcherna lite tidigare. Mm. Sen som sagt, Helsingfors blir en annan typ av match. Vi har bilderna av de riktigt stora insatserna av MFF mot riktigt bra lag och med helt andra matchbilder. Och det är betydligt svårare. Men både, vad ska man säga, rent taktiskt kanske, men också att vissa spelare inte presterar på den nivå man förväntar sig i de här Europa-matcherna. Det kan ju vara ett bekymmer. Det känns inte riktigt som att allting sitter exakt för fortsättningen. Men nu tror jag att det blir en liten skillnad. Alltså Rangers i nästa omgång blir ju oändligt mycket tuffare. Men en helt annan typ av match. Och det faktum att MFF, tack vare det nya systemet hos UEFA, redan har säkrat ett gruppspel, tror jag i grunden kan vara positivt. Att man kan kanske inte slappna av, men ändå man vet att Europa-hösten är säkrad. Sen finns det en risk att man blir nöjd, men jag tror inte att man är det redan nu.
Nej, men jag menar, det blev ju, alltså, Rangers kommer ju spela lika brutalt som Riga kanske gjorde och smälla på närkampen, men gör det mycket högre tempo och med en annan kvalitet naturligtvis.
Ja. Och det som också då är oroande, det är ju att MFF ska spela in nya kuggar. Man är i en brytning, det är nya spelare in. Vi tjatar fortfarande om att Anel Akhmenhossi ska försvinna i sommar. Vi vet inte om och när. Så det är lite rörigt så. Och framförallt försvarsmässigt oroar det ju mot bättre lag att det finns inte riktigt någon backlinje som är satt. Det är mycket förändringar fram och tillbaka och till och med förändringar av spelsystem. Vilket inte behöver vara negativt, men det känns lite oroligt där nu.
Ja, men just det, Anel, i den situationen med honom, jag tycker gärna beundras för att han faktiskt blivit mer fokuserad under säsongen, känns det som. Han har inte varit dålig på något sätt, men han känns faktiskt bättre nu än han kändes när säsongen startade. Och det tycker jag är rätt starkt gjort av honom. Sen tycker jag det måste vara en jobbig situation för alla inblandade. Från fans till Anel själv och inte vet exakt vad som händer. Han vet ju naturligtvis mycket mer än vad vi vet, men och det är ju ändå rätt svårt. Man tappar lite tempo i tid, just som du är inne på, Max, där, att man inte kan spela ihop något om man inte vet när han försvinner och när han blir kvar.
Ja, det jag tror var oerhört viktigt var att han var kvar över de här första kvalmatcherna.
Jo, det var det. Det var framförallt
Riga-matcherna innan Moisander var klar, för att det är ju bräckligt där bak.
Och sen överraskar ju Gidet hela tiden. Jag har alltid tyckt att Lasse Nilsson är mycket bättre internationellt relativt sett än i Allsvenskan, när han får lov att spela mer i gråzonen så att säga. Trots att det är ju så att det som blir gult gjort i Allsvenskan klappar frispark ibland i internationella matcher. Men så spelar han Frans Brorsson istället nu senast.
Tydligen var det så att det var en skadekänning på Nilsson som gjorde att han skulle nog spela det.
Ja, för alla signaler tyder på det, eftersom man var med presskonferens innan och allt sånt här.
Jag tror det var en sen ändring.
Men ja, de överlevde i alla fall.
Om man tittar på de här matcherna mot Riga och Helsingfors och man vänder lite på det, vad utöver att MFF har gått vidare har varit positivt för laget i de här matcherna, Max?
Ja, nej, men det är ju rätt lätt att peka på ett antal saker, tycker jag. Om man går nerifrån och uppåt, så att säga, så ja, det blir en annan trygghet med Johan Dahlin i målet, även om man har släppt in några mål. Niklas Moisander ser ut att kunna bli en klar förstärkning i backlinjen, även om han har spelat kanske lite konstiga positioner i några lägen. Oskar Lewicki, för varje match han spelar kommer han bli viktigare och viktigare, och jag hoppas bara han håller nu. Otroligt viktig i sin position. Och sen kommer ju naturligtvis de två riktiga nycklarna. Antonio Colak har ju gjort mål hela tiden, men hans förmåga att rätt konstant göra mål nu är ju ovärderlig för laget. Och sen är det väl kanske då senaste veckornas komet Veljko Birmancevic, om vi ska, jag tror det är rätt uttalet, som ju har vuxit in i MFF-kostymen på ett sätt som är väldigt, väldigt imponerande. Med fina mål, bra framspelningar, man börjar se den här farten i honom. Så att där tror jag, där har ju hänt väldigt, väldigt mycket, och det blir väldigt spännande att följa fortsättningen.
Kent, jag är lite nyfiken på vad du har att säga om situationen på inom mittfältet, för där känns det som att genom rotation visserligen och att man har fördelat folk mellan allsvenskan och Europaspelet, så känns det ändå som att det har varit väldigt många olika besättningar på det centrala mittfältet.
Ja, och lite olika formationer också.
Ja. Vad har du för liksom övergripande?
Jag tror det känns absolut tryggast med om man kan ha en tvåa framför backlinjen, oavsett hur många man har i backlinjen, så att säga. Om man har tre eller fyra, att man har typ Bonke och Oskar Lewicki där. Det tycker jag, även i allsvenskan ser det mycket bättre ut när de får agera städjobbar på mittfältet och samla upp lösa bollar och skydda backlinjen. Och sen tycker jag också, jag håller med om Max lista från ATÖ, så att säga. Men jag tycker, här internationellt, om man ska då såra Rangers, så behöver man en lite sån där joker som Birmancevic. Och då tror jag också, men jag tror att han är lite för svag. Man får nog försöka hitta en roll där han har mer offensiv roll och mindre defensivt ansvar, om ni förstår mig. För jag tror att bakåt känns han fortfarande lite skakig. Även i allsvenskan. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Där känns ju Sören Rex pålitligare. Även om inte Sören kanske har Birmancevic spets och speed och påhittighet. Så att ja, jag tror det börjar lite grunna på där för JDT.
Jag kan ju säga det i sammanhanget då, att MFF spelar alltså tisdag mot Rangers hemma då tisdagen den 3 augusti och borta tisdagen den 10 augusti.
Jag tror faktiskt det är en liten nackdel, det låter dumt med tanke på ett matchande, men att MFF har nu en hel veckas vila till Rangers-matchen.
Ja, man är lite brydd över kalendern.
Ja, men det är väl matchen som flyttades där precis för hållet.
För alla lag så borde det ju vara en fördel av att få vila, men just med MFF
är... Det känns inte helt givet där, men den fördelen som man uppenbart ser för MFF, det är ju att Anders Christiansen verkar ha dragits med en del skavanker och har fått mycket smällare i de här Europamatcherna, så för hans del är det nog, gör den här vilan nog ingenting.
Ja, absolut.
Han kanske inte hade spelat om det hade varit allsvensk match.
Nej, man trodde klart han skulle... Ja, trodde nästan på att han skulle rullas in där när han fick den här smällan. Han sträckte ut benet, så kom han liksom tackla honom där han låg ganska länge mot HIK. Men han reser sig igen, så att han blev ju viktig. Men även om han är ju bättre i allsvenskan än när man är internationell, kan jag tycka, men rent generellt.
Men han gör viktiga mål även internationellt.
Absolut. Ett stort, ett mål.
På Malmö hade så
sen bommade han ju faktiskt århundradets chans i slutet där han kunde verkligen begravt matchen.
Han var för ivrig där, han skulle kruta på allt.
Ja, ja, det är ju rätt med bredsida.
Ja, det är ju någonting som såklart blir ännu viktigare ju svårare motståndet blir. Men om vi ska, om man blickar framåt matcherna mot Rangers då, så vi berörde det ju som hastigast här för en liten stund sen, men vad tror du, Kent, om det? Alltså, för det känns lite grann som att det här kommer att bli matcher där MFF, egentligen oavsett hur det går, kommer att få kanske mer beröm för sin insats, eftersom det kommer att finnas lite mer utrymme för dem att spela fotboll.
Absolut, det kommer nog finnas om man kan hänga med tempot. Nu startar de med sin ligasäsong här mot Livingston på lördag, va? Men sen deras resultat i träningsmatcherna har ju varit häpnadsväckande bra. Alltså vinst mot Real Madrid. Okej, okay, så är B-betonat lag, men tittar man på Real Madrids uppställning i den matchen så är det ändå, ja, det skulle jag säga, utan att överdriva, 3-4 spelare som har gått in i svenska EM-startelvan. Det är ändå Ödegård och Marcel och Serben Jovic på topp och Isco, den typen av spelare. Och sen har de kryssat mot Brighton, kryssat mot Arsenal. Det är inte så ofta skottar liksom kan hävda sig mot Premier League-lag även i träningsmatcher, så att säga, eller bara i träningsmatcher. Så att, men jag är nog inne på din linje. En två liksom fullgjutna kämpa insatser kommer man rätt långt med, tror jag, i fansens ögon. Och om nu Rangers är så bra som de kanske kan vara. Och nu Celtic mötte Midtjylland, nu har jag åkt ut ju. Mm. Också kval till Champions League. Och där fick ju den nya grekiska och australiensiska Celtic-coachen fick ju liksom frågor på presskonferensen, och det var någon som frågade då att, eller beskrev insatsen som en katastrof att åka ut med Midtjylland. Men vi vet ju bättre, vi vet ju att de här Midtjylland och FCK är ju rätt så bra lag. Så att, ja.
De vann väl efter, i förlängning där. Jag tror också, om man ska titta lite bakåt, så kan man komma ihåg att Rangers var förkrossande överlägset i skotska ligan. Det är bara de och Celtic varje år, men de var ju helt, ja, överlägsna i den här
gången. Det är ju under 10 år rad alltså.
Och nu var det långt, långt före, så att Rangers kommer att bli väldigt, väldigt tufft.
De hade över 100 poäng, det är rätt imponerande ändå.
Ja, oavsett hur del i ligan är, så det brukar alltid vara några snubbeltillfällen och så vidare.
Ja, men vi ser väl Aberdeen krossar väl Häcken exempelvis.
Ja, jag tror det blev 5-1 i
en, ja. Så att det finns nog lag som...
Ja, men när jag åkte i Häcken och spelade på bortaplan i Europa på gräs. Så det får man ju ha med sig.
Okay, men...
vi kan väl inte bry sig om Europa.
Ändå 4-5 lag bakom Celtic och Rangers som hade, i alla fall varit mittenlag i allsvenskan. Ja. Så mycket kan vi säga.
Ja. Men du, Max, vad betyder historien här? För att det måste ju ändå vara så att Malmö FF är någon sorts, framkallar någon sorts obehag hos supportrar till lag i Glasgow.
Hela Skottland skulle jag vilja säga. Nu sliver vi Edinburgh så det visslar oss.
Just det, början där.
Jag tror att historien absolut har betydelse. Alltså, skottarna finns, vad som har hänt. Både med Rangers och Celtic. Så att, den delen finns absolut kvar. Sen är det ju i princip inga spelare kvar i Malmö. Jag har någon så kanske som har varit med om det här själv. Men Berget var ju med till exempel. Och Dalin var väl med. Oscar kanske också. Mot Celtic. Så jag kan tänka bakåt här. Så att det har absolut betydelse. Men jag tror att det kan vara lite avgörande. Malmö till slut kan mönstra här också. Vi får ju inte veta så mycket om skador. Jag tycker inte att Jonas Knudsen är en defensiv klippa, men det är ju olyckligt att han är skadad och att man kollaborerar, om man nu ska spela med en fyrbackslinje. Hur man nu tänker ställa upp. För dessutom tappar man det här offensiva inkastet. För fasta situationer kan ju vara viktiga mot ett sånt lag när man inte får så många lägen möjligtvis.
jag tror lite tvärtom. Jag tror fortfarande att skottarna är rätt ganska arroganta och ville ta hög topkamp som så att säga, att hög svansföring, och de är, jag tror att de är, jag tror att sådana klubbar som Rangers och även Celtic, de ser ju som nästan som storklubbar i Europa och tycker Malmö är rätt liten klubb i jämförelse. Och spelar budgetmässigt sånt, så är det ju säkert en enorm skillnad. Men det är ju inte som Rangers. Jag menar Rangers på 90-talet när de hade... De har ju ett tag i mittfält med Jonas Thern, Brian Laudrup och Paul Gascon. De är inte riktigt på den nivån när det gäller att handla spelare i alla fall.
Nej, de kanske kommer dit igen. De fick ju börja om långt ner efter konkursen. Så att de,
ja, precis. Det var 9 år sedan, 2012 tror jag det var.
Ja, det var ju efter mötet med MFF. Det var ju där
började. Ja, det pekar på och läser man lite liksom, och kommentarer och sånt just om det mötet, så pekar man på att de var liksom en spiral som bara ledde neråt just då och aldrig varit sämre. Men MFF gjorde det ju väldigt bra då i alla fall.
Sen ska man ju komma ihåg att Filip Helander finns i Rangers numera. Och det är klart att alltså i alla lag så pratar man, och det är klart att Helander kan förmedla ganska mycket runt omkring hur MFF fungerar, hur man har fungerat i Europa, och alltså skicka lite varningsklockor så att de inte underskattar. Det tror jag han kommer att kunna göra.
Vad är det förresten sagt om publik i hemmamatchen? Jag frågar dig, Max.
Jag har faktiskt inte hört något. Jag har inte riktigt sett nu. MFF har ju haft lite svårt till och med att fylla ut vid vissa tillfällen med restriktioner. Det hade de ju säkert inte haft med Rangers, men det är väl ingen förändring där, utan det är väl kanske 5-6 tusen. Det är ju EFA-reglerna är lite hårdare eftersom det är mer avspärrningar och så vidare. Mm. Men som också är lite, det är ju därmed inga bortafans. Det är ju sagt så i alla kvalmatcher.
Nej, men jag tror också, faktiskt någon artikel som jag läste i Stotsk med där det stegit upp snappar från presskonferensen nu senast, där Jondal uttalade sig om att det var fixerat till de här 5 000. Mm. Sen vet jag inte hur det är i bortamatchen på Ibrox.
De kan förmodligen ta in mer folk där, som det sa.
De är lite större arena naturligtvis.
Ja, och de i England, jag menar, ni såg hur det ser ut på Wembley under EM, så man kan ju undra.
Så här i Skottland, Max.
Ja, men de
har,
det är ju... Ja.
De har egna...
Lite egna regler, ja.
Egna regler. Och där verkade det ju vara lite hårdare generellt under EM. Så att,
Det man kan säga också, jag tror att både mot Rangers förra gången och mot Celtic så fanns det kanske en större grad av att de lagen kunde underskatta MFF lite grann. Mm. Nu tror jag att Rangers är i ett annat läge. Man liksom är kommit upp från källaren. Man har första stora chansen här. Jag tror möjligheten till att man skulle underskatta den här gången är ju väldigt, väldigt liten. Så jag tror det blir oerhört tufft, det måste jag säga.
Det krävdes ju ändå när man slutade helt enkelt. Menar, har Berget varit bättre någonsin i MFF-tröjan när han var i bortamatchen mot Celtic? Han var on fire liksom.
Nej, man ska komma ihåg att Celtic-matchen borta kunde ju stått 5-0 efter 25 minuter.
Ja.
Målvakten är också en del av laget. Vill jag bara påpeka.
Ja.
Ja, förlåt Max.
Ja, nej, jag vet inte om vi kommer in på en punkt. Vi har ju pratat lite grann om det nu, men det är klart, vi har inte pratat så mycket om de stora förändringarna som ändå har skett i truppen, så att det är många spelare in. Och, till de här matcherna, så nu är ju alla tillgängliga, det var de ju redan nu senast. Men det är ju inte säkert att alla får så mycket speltid nu. Det känns ju som att det är Moisander som är den som kliver in i laget, så att säga. Abu Bakari och Gvargis verkar ju längre ifrån, om jag så här sett.
Men det känns inte de lite som värvningar som är tänkta på sikt. Men det är ändå Abu Bakari, tycker jag, har man så få riktiga anfallare i laget så måste man ha en bakom med Scholak som är färdig, så att säga. Och jag vet inte om Abu Bakari är det.
Nu är det om man tittar på flera andra Europasomrar så kanske MFF har fått lite mer kickar in i laget också under liksom som förstärkningar. Så att jag tycker att truppen är ju fantastiskt bred. Det är ju ingen tvekan om det. Mjällby-matchen visade ju inte minst det. Men det finns ju ett litet orosmoment där. Och det är lite därför jag nämnde Knutsen också, till exempel, man har ingen backup på vänsterbacken. Erik Larsson är ett alternativ, men det är inte självklart. Och, ja. Som sagt, bara Moisander känns det flygfärdig rakt in i Europa.
Precis. En gång. Men jag tror faktiskt att de är rätt så tänker lite så att Erik Larsson kan ta den positionen och göra det bättre än en, vad ska man säga, en panikvärvning från en annan allsvensk klubb eller något i den stilen i alla fall. Och det kanske han kan göra, jag vet inte. Jag tror det är så resonemanget har gått lite grann. Men Moisander ser ju, han ser ju väldigt rutinerad ut och positionssäkert och allt det där och lite ledartyp och bra fot. Och, så honom kommer de ju få nytta av, det är ju helt klart.
Men om man håller kvar det spåret och vrider blicken lite mot de allsvenska insatserna då. Om vi tar Abu Bakari då, först och främst, för honom fick man ju se en hel match mot Mjällby. Jag tyckte att det kändes ändå som en, även om han naturligtvis inte håller Colaks klass, så kändes det ändå som en ganska väl scoutad.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Värvning. Man tänker sig ofta, alltså värvningar av just den typen kan ju annars ofta vara spelare som när de får bollen ska göra mål till varje pris. Men det här kändes ju som en spelare som var oerhört medveten om sin roll i spelet, så att säga. Har ni kommentarer på detta?
Ja, men jag kan hålla med. Jag tycker också att han kändes som att han försökte sig nu vara en integrerad del av laget, så att säga, och tänkte det kollektivt. Sen fick han kanske inte riktigt, han brände väl en och två stora chanser. Han såg väldigt fysiskt stark ut och hyfsat snabb. Sen kan man alltid vända och vrida på det. Hade MFF fått ut lika mycket och behålla Amin Sarr och spela honom som i den rollen, så att säga. Men å andra sidan så kanske Amin Sarr behöver spela hela tiden. Det är väl så de tänker. Och Colak är ju så given, så att Amin Sarrs riktiga position är kanske som spetsen då. Som man ser Mjällby som en av två.
Jag var lite bekymrad när jag såg Abu Bakaris i början. Jag tyckte han tappade mycket boll och fick liksom inte ordning på fötter och så. Men jag tyckte att han växte in och blev bättre och bättre, och att det fanns mycket positiva tendenser i andra halvlek på den matchen. Han kan säkert göra inhopp och han kan säkert växa som spelare när det är en bit kvar, men det finns potential där, det gör det absolut. Där är jag mer orolig för den här, det är Petr Kvargis, som jag har sett inte så mycket av naturligtvis, men där känns det som det är en väldigt lång väg att vandra innan.
Man känner ändå, eftersom de har ett överskott av mittfältare, så känns det ändå som Abu Bakari, det är viktigt att han kan fungera någorlunda i alla fall i en avlastningsroll nästan direkt. Och det kan han inte göra. Men det är klart att alla sådana värvningar är extremt svårbedömda.
Sen, nu hoppar jag lite grann här. Kent pratade ju innan om två sittande mittfältare och jag håller i grunden med. Men jag ser fortfarande en oro runt Bonke Innocent och hans tendens att dra på sig varningar och så vidare. Visst, det tillåts hårdare spel i Europa, men domarna är ofta snabba med korten också.
Jag tror man får vara taktisk där, för de är ju rätt snabba med det första kortet på att sätta tonen på matchen. Alltså man ska ju hålla sig lugn första 10-15 och sen rullar det oftast på. För där vill de ju varna några spelare bara för att visa att det är de som bestämmer på något sätt.
Nej, för att på det här med MFF för många alternativ så visst man har ju det. Man har ju Pavle Vagic också som kan spela den defensiva rollen. Men han har ju liksom fasats ut lite mer känns det som så fort det
ligger. Men det var väl det här Norrköpingsmatchen när han inte var så lyckad va? Ja.
Så att det är ju där är en liten osäkerhet. Det var en bit på från nyförvärven förlåt. Men...
Ja men det är helt okej. Men om man stannar kvar där. Alltså de här MFF har ju då efter förlusten i Norrköping som ju kändes lite halvt onödig om man säger. Och ännu ett bevis på att Malmö FFs kollektiva försvarsspel inte fungerar på konstgräs. Så har man ju sen då spelat 3 matcher och har 11-0 i målskillnad. Alla 3 då i för sig mot lag på den nedre halvan. Men har det varit någon skillnad här i de här insatserna i Allsvenskan jämfört med de i Europa? Är det bara motståndet som har varit mycket sämre eller finns det annat? Kent, du pratade i början om att
ja, jag tycker
det är med ambition att spela fotboll.
Exakt, jag tror det handlar mycket om det. Att de MFF har fått de matcherna precis i... fått matchbilden dit de har velat och har varit väldigt aggressiva i sin press och allt det här. Och det har ju också varit på naturgräs. Förlåt, Max. Gräs. Så att jag tror att de har gynnats av det. Och de har känt oerhört självsäkra i allting de har gjort just i de här matcherna. Det känns som de vet att de har varit nummer bättre. Och också det att jag tror att den här interna konkurrensen gör att man kan hålla många spelare liksom på tårna. För det är ju inte så många spelare som är helt givna i laget förutom Kjollak och AC.
Just ordet självsäkra som du säger Kent, tror jag är ett nyckelord. För det är precis det jag satt och tänkte på. Att man har haft ett väldigt stort självförtroende in i de allsvenska matcherna. Till skillnad då kanske från Riga-matchen. Och det är inte så konstigt som det är Europa-spel är annorlunda och det är utslagning och så vidare. Men det har funnits en väldigt stark tro. Och man såg det även mot Mjällby. Jag har aldrig sett MFF dominera mot Mjällby så som man gjorde faktiskt från start i den matchen.
Nej, inte där uppe i alla fall.
Nej, det är en väldigt, väldigt stark känsla för att man vet att man är bäst. Och sen den här truppbredden. Thomasson pratade ju mycket om den just efter den matchen. Ni har kanske sett bilderna på Birmancevic som springer ut till Sören Rex och kramar om honom när han gör mål. Alltså det finns någon sorts balans i, vilket är helt svårt att hitta, men att där spelarna har hittat en förståelse för att hur man roterar och varför. Mm. Och att man accepterar det. För Sören Rex är ju en spelare, han är ju väldigt snäll och timid, men han har ju varit van att spela alltid, hela tiden. Men att på något sätt så hittar man en rytm nu där det funkar med att rotera och det tror jag kan vara viktigt.
Jag tror att Sören Rex har tagit på sig lite. Han har ju själv sagt i någon intervju att han har tagit på sig lite så roll när det gäller Birmancevic. Att han är lite sådär ledstjärna och försöker hjälpa honom mycket. Och det tycker jag är rätt stort. Jag tror man måste ha det i framgångsrika klubbar. Att den nya generationen som kommer in, även om de kommer utifrån. Att de måste ha hjälp av de här äldre spelarna att slussa in dem. Och Gide har ju sagt det här med Team Spirit nu 5000 gånger. Och han, det är ju det. Jag tror han har varit pedagogiskt skicklig på det att som du är inne på Max, att just sprida det budskapet att vi har bred trupp, alla får spela, väntar på chans att ta den.
Ja, så lyckas han med det så har han ju kommit oerhört långt, längre än många andra tränare som har varit i Malmö FF. Man kan ju känna lite att det var kanske det som till exempel var som där Ove Rösslers MFF stupade lite grann. Där var det ju lite så. Var det inte i hans inre cirkel på 14 man så var det liksom...
Nej, han var ju old school på många sätt. Men det var väl ett av exemplen.
Och där, men just det här också då att MFF redan är klara för åtminstone i ECL. Tror jag du gynnar också, för nu vet alla spelare att det kommer att vara 6 matcher, eller det är totalt 10 då med 4 kvalmatcher till, men totalt 6 gruppspelsmatcher under hösten. Det kommer att bli många matcher, många kommer att få chansen. Och jag tror det är jättebra att veta det redan nu och inte i sista playoff-matchen till någon som det har varit de andra åren.
Mm. Och så rimligt är väl alltså målsättning nu borde väl i alla fall att ta sig in till Europa League. Kommer man in där så är ju mycket vunnet, tror jag.
Man ska ju säga, det är inte varje år då att inte playoff, att MFF har ju vetat något år att man var klara för Europa League, så att men man blev ju klara ett steg tidigare nu så att säga för gruppspel. Det tror jag kan vara gynna jättemycket. Och det är ju som sagt en väldigt lukrativ liga med mycket, mycket pengar in även denna. Så att det kommer ju förmodligen balansera MFFs bokslut mer eller mindre.
Och sen har vi den här försäljningen som vi inte vet. Vi vet att den blir av, men vi vet inte när och hur. Och med Anel.
Nej, jag är lite förvånad att den drar ut så mycket på tiden, men det finns väl något skäl till detta.
Ja, det blir en märklig situation för att han får samma fråga vecka efter vecka och ger samma svar.
Ja.
Att, det känns lite konstigt.
Men nej, precis. Men det handlar väldigt mycket om att MFF är rätt så där. De har satt en, fixerat en summa och släpper inte den direkt heller. Utan de sitter lugnt i båten och vill ha sina, vad det nu kan vara, 8-10 miljoner euro någonstans.
Jo, men samtidigt känns det märkligt om det nu är så att de har under hela den här perioden, ända sedan i vintras, liksom, eller ända sedan förra sommaren, liksom haft kontakt med Atalanta till exempel, så känns det ju märkligt om de inte har, att de inte har lyckats närma sig, eller närma sig har de kanske gjort, men att de inte har hittat någon sorts gemensam grund att stå på.
Men det är väl också det att det har sipprat ut uppgifter om att Atalanta och en del andra italienska klubbar har velat, jag har sett 7 miljoner euro, kan de tänka sig. Och är det inte så också med italienska klubbar, det brukar vara så att de betalar rätt så lite liksom cash up front så att säga, utan de vill ha i olika, så det kanske alltid, men i olika terminer för betalningar, och det ska vara grejer som ska falla ut och sånt, och MFF vill ha, säkert ha mest av cashen direkt.
Men där har, nu kan jag inte säga något specifikt för Italien, men jag vet att jag har pratat med Niklas Carlnén och om det här, och även Anders Paulsson tidigare, att det har vridits mer och mer till att man accepterar bara betalning med en gång, alltså att det har varit för mycket sådana här konstiga konstruktioner som snäs in. Jag tror att, jag vet ju, Marcus Rosenberg har ju rävar bakom båda öronen, det vet vi. Jag tror säkert att han har en plan, och det kan vara så att han också är involverad i det här. Eller han är naturligtvis involverad, men har på något sätt en styrning som vi inte riktigt vet.
Nej, man har ett riskmoment i detta också. Anel spelar ju, vad ska man säga, högexplosiva matcher. Det smäller, och nu senast fick han väl åtminstone två rejäla smällar och låg ner mot HIK.
Ja, och det kan ju hända saker. Det är ju, en skada vore förödande i det här läget, det vet vi ju.
Ja, visst. Det är inte bara en part, utan det är två parter i detta, naturligtvis.
Jag vet att du har sagt detta innan, Max, men du får säga det igen. Var går gränsen vad gäller spelares medverkan i Europa?
Nej, nu är det så att han kan spela hela kvalet och spela för annan klubb i gruppspel.
Ja, men i kvalet ingår det även playoff i kvalet?
Ja, jag tror
det. Så de har ju någon sorts konstig mellanstatus annars.
Ja, jag är inte 100, men jag är rätt så säker på att han kan spela hela vägen fram. Att det är gruppspelet som är gränsen nu, numera.
Men det är väl ändå så att de italienska lagen inleder sin försäsong ganska snart.
Mm. Ja, och det är så klart att de vill ha in honom i så fall så fort som möjligt.
Precis,
så jag trodde kanske att det skulle hända någonting nu direkt efter Helsingfors-matcherna.
Ja.
Det är ju väldigt lite som sipprar ut. Så att...
Precis, men vi skriver torsdag då, va? Säger så här, om någonting händer till imorgon så tror jag inte det händer något den här veckan. Men man vet aldrig. Och sen har de match på tisdag, så det är ju snabba ryck och det är ju oerhört intensivt program för alla.
Sen när vi är inne på de här diskussionerna runt hur MFF tänker och resonerar med ekonomiskt med övergång och så vidare, så tycker jag att det har skett en, eller håller på att ske en väldigt spännande stor förändring i MFF som har gått lite grann under radarn. Och det är ju det faktum att Andreas Georgsson kommer tillbaka som sportchef i Malmö FF och Daniel Andersson blir sportdirektör.
Just det, det är också en sak som har hänt. Kan du någon reda ut de begreppen för mig? Vad ska Daniel Andersson göra? Vad ska Daniel Andersson inte göra som han gör nu?
Nej, man kan säga egentligen rent så var det väl det är så här att Georgsson blev bara sportchef här. Daniel Larsson är faktiskt är ju också ansvarig för damerna, så han får ett övergripande ansvar. Men jag tror lite grann så här att det är ett Daniel Anderssons position förstärks ju på sikt på något sätt med det här. Därför att sportchefer kommer och går, men en sportdirektör tror jag kan sitta kvar i väldigt många år. Och därför tror jag att det, man har ju också pratat om att, och jag har pratat med Daniel om det tidigare, att alltså vissa perioder har det ju varit sjukt hög arbetsbelastning på honom. Det har ju behövts sen. Och då tror jag att den här konstruktionen blir bättre för Daniel Anderssons framtid att, än om du hade haft Georgsson som assisterande sportchef och Daniel fortfarande hade varit sportchef. Det kan låta som du var i titlar, men
För mig låter det som att den här sportdirektörstjänsten är någonstans mittemellan sportchef och vd.
Ja, men tror ni inte också det här nu, vet jag inte hur de gör, men den här mångaåriga skaten som jag har glömt namnet på, Vito heter han, va?
Vito Stavljani.
Ja, han har väl dessutom, ska väl sluta, så att det menar Georg som kanske blir någon slags chefskat slash sportchef mer. Han har ju redan sett på lite arenor och sånt. Landskrona Borg spelar hemma, då sitter han där och kollar in, vad heter han, deras fenomen, Kevin Jensen förmodligen. Så att han har ju väl redan smygbörjat sitt jobb, så att säga.
Men han ska väl gå bredvid under hösten, om jag har förstått det hela rätt. Men
så är det säkert, ja, man vet ju inte heller, man vet ju inte hur Andreas Georgssons privata situation ser ut, eller jag vet inte det, men du måste ju ändå, MFF måste ju ändå ha lockat med någonting väldigt attraktivt för att få honom att flytta från Arsenal.
Ja.
Han tog ju en risk när han gick från Brentford till Arsenal, men det verkar ju ändå, Arsenal hade ju ingen toppsäsong, men han, det verkar ju sitta säkert där, så att det kom väldigt överraskande för mig det hela det gjorde. Han är väldigt mycket MFF och väldigt, väldigt starkt klubbhjärta och väldigt bra kontakt neråt mot de yngre leden, så att han kan ju, jag trodde han var typen som ville stå på träningsplanen, men det han kan
nej, men det är kanske ett erbjudande som var svårt att tacka nej till också, även om han menar i hur många assisterande tränare har Arsenal, kan de ha 7-8 stycken i alla fall som jag, och det är väldigt uppdelat i små, nu hade han väl hand om fasta situationer och
det kan, väldigt, kan få det i MFF igen.
Ja, det hade nog varit bra. Men det handlar ju också, som ni har varit inne på tidigare, det handlar väl om att kunna sätta kanske någon slags backlinje. Och det blir ju svårt när det här är osäkert kring Arjen Hotsik och kanske kunna spela ihop något där. Sen vet man ju inte, de kanske värvar något mer under fönstret.
Jag menar, det kan fortfarande hända något, men det börjar bli bråttom nu att göra det i så fall. Det skulle ju vara inför Rangers kan man tycka. Eller så är det så att man inte vågar göra någonting för en annan eller såld, för att det finns
ekonomi. Nej, kan också, man vet hur man ska spela gruppspel i alla fall.
Ja, det förändrar ju bilden nu, absolut. Det är
bara en sån spelare som han, när man säger att han blev väl utköpt från sin kinesiska klubb för detta Djurgårdsmittfältet, norrmannen Fredrik Ulvestad. Och det är ju en spelare som nu de flesta allsvenska klubbar har tagit.
Bara säga två saker om anknytning till detta. Jag får bara nämna att Vito Stavljani alltså blir sportchef i Öster.
Så han, ja.
Och han bor uppe i Karlshamn, så att det är, eller i Sölvesborg. Så att det är väl ett naturligt steg för honom och lite spännande. Sen vad det gäller transfer, så det är den som jag vet supporterna pratar mycket om. Det är ju faktiskt om MFF ska köpa ut Colak. Det är ju en väldigt stor affär i så fall, men det är kanske nu det ska göras.
Bra övergång där till vår sista punkt, Max.
Han har läst på, Max.
Ja.
Nej,
men Kent ska ju hasta vidare, så att vi tar den punkten nu som får bli den sista på dagen. Ja, alltså med undantag för matchen i Helsingfors där Colak gjorde en ganska blek figur, så har han visat väldigt god form under sommaren och gjort mycket mål, flera viktiga mål. Så då är frågan, köpa loss eller inte, Kent?
Ja, nu har det ju varit snack om att förlänga lånet också, om man ser på vissa ställen. Men vad jag förstår så handlar det om runt om man ska köpa loss Jag tror inte grekerna kommer liksom ge någon rabatt nu när han gör så bra. Utan de vill hålla ut i alla fall till så länge lånet varar. Nej, är det 30 miljoner kronor? Det hade varit en överlägset största affären inom svensk fotboll. Alltså på insidan så att säga. Och köpa in. Nej, men jag tycker han är väldigt komplett som... I alla fall för att vara allsvensk anfallare så kan han ju väldigt mycket. Han har bra spelsinne, han har bra målsinne, han kan röra sig och han vet vad han ska vara på planen. Sen verkar han också, de verkar väldigt nöjda med hans närvaro i omklädningsrummet. Han snappar upp svenska snabbt. På någon presskonferens så har han ju redan lärt sig det här. Konstgräs sa han ju. Det är extra plus i Max bok, tror jag. Just det.
Då ska vi börja säga plast. Då.
Nej, det var bra. Han har ju Max skickat hem en chokladkarton. Nej, 30 miljoner är ju väldigt mycket för en allsvensk klubb, även om det är MFF. Men man måste ju också se om det finns någon vidareförsäljningspotential, kan jag tycka. Var är han 27-28 eller annanstans, va?
Jag vet inte exakt hur gammal han är,
men... Men var går smärtgränsen då?
Hade det varit 20 miljoner så hade tyckte hade borde de gjort affär igår så att säga. Men 30 miljoner, ja. Men skulle han skjuta dem till liksom ett Champions League-gruppspel så är det bara att casha in på något sätt.
Han är väl fyller 28 i september. Jag satt väl innan du ställde frågan, Fredrik, tänkte ungefär som Kent. Jag tror inte att MFF... Och Daniel Andersson lägger upp 30 miljoner från spelare, jag kan inte tänka mig det. Men får de ner till 20 så tror jag att de står till.
Ja, då slår de ju till faktiskt.
Men om man tänker så här, även om det inte finns någon jättestor vidareförsäljningspotential som det finns i exempelvis Birmančević, så säg att man har en spelare som man vet är en pålitlig målskytt som bidrar med väldigt mycket positiva saker i spelet också, och då som du har sagt inte utanför planen, och man kan räkna med att han gör kanske sina åtminstone 12 mål i allsvenskan.
Ja, jag tycker det ska krävas lite mer. Jag tycker man ska, för det priset ska man vara på 16-17 i alla fall, det får jag säga, om man spelar säg 28 matcher. Eller vad säger
du? Man får ju räkna på olika sätt. Nu är pandemiåret fortsätter ju så att säga. Så det innebär ju att publikintäkter och sånt fortfarande är... MFF kommer att göra förluster runt detta. Man vet inte var försäljningen kring Arne landar. Men det man ska komma ihåg det är ju att i och med den säkrade ESL-platsen så är det 30 miljoner i startbidrag, om man säger så, bara för att de är med. Det är ytterligare minst 5 miljoner för att de såna här andelar, men MFF kommer förmodligen få ännu fler därför att de utgår från hur högt rankad man är, och de kommer vara ganska högt rankade om de hamnar i ESL. Och sen är det tv-pengar ytterligare. Så att man får ju väga det här också, att vad han faktiskt har varit med och spela in i kassan under den här sommaren. Mm. Tycker jag. Hade MFF missat Europaspel i höst, hade det varit väldigt svårt kanske att motivera att köpa loss honom. Men nu är det ju ett lite annat läge nu. Sen har det ju också... MFF vad det gäller ekonomin nu, jag vet inte, men förlusten blev ju väldigt stor i fjol, så att det Europa-pengar räcker inte ensamt, men det är klart, blir det en stor försäljning på Anel som man kanske då räknar med, så förändras ju balansen i kassan rätt så ordentligt.
Jag känner också kanske att den bristande konkurrensen i truppen kan ju göra MFF kanske benäget att betala lite mer. Sar bedömer man ju uppenbarligen inte vara mogen att axla det ansvaret igen, och Toivonen kommer väl kanske komma tillbaka från sin skada vad det lider. Samtidigt så en svår knäskada på en spelare i den åldern, det vet man ju aldrig riktigt vart det leder. Det var svårt att säga. Tankar kring detta?
Nej, men så är det ju säkert att Toivonen kan vi nog inte räkna med att han ska komma tillbaka och vara en dominerande kraft i MFF. Det får man ju faktiskt säga som en bonus om man gör det. Det hade varit tråkigt om han skulle sluta sin karriär på det viset, men man såg ändå hur mycket han betydde i rätt match åtminstone. Så att, men i en klubb som MFF, det är ständigt jämt nya spelare som ska fram och upp och vidare. Så att det är ju, det känns som att det är ju rätt, de är ju i en rätt dynamisk process ändå när de har mycket spelare och de har stora framgångar i historiskt sett. Så att ja, där kommer det upp spelarna naturligtvis, och de har så stor kassa ändå så att de kommer att titta på värvningar, och sen är det också det att de är ju säkert Bemancevic rådgivare har ju säkert sett att MFF är en klubb som du kan ta dig vidare ifrån. Det tror jag betyder mycket när man ska värva spelare.
Just vad det gäller Toivonen, så som du är inne på Kent, är ju, tycker jag är rätt, alltså att hans svåra skada gör ju att MFF måste tänka lite annorlunda nu. Det därför kanske måste vara beredd att satsa mer pengar på Colak. Att man måste liksom ha den här spelaren från en högre hylla med stor erfarenhet. Om man verkligen ska hävda sig. För att också, MFF nu hamnar i ESL. Då är det ju, det finns ju oerhört stora möjligheter där. Eftersom då är motståndet på en mer MFF-lik nivå. Och då finns det plötsligt möjlighet att vinna många matcher. Vinna, gå vidare från gruppen, och det är väldigt mycket pengar det handlar om där också.
Ja, och sen har jag med hela tiden, det finns ju det här som överskuggarna eller liksom försäljningarna, men det här med att Anders Christiansen har väl fått sina bud genom åren och MFF har stått emot, men någonstans så kommer vi ändå till den brytpunkten, kanske inte nu men kanske om ett eller två år, att man ger honom chansen att gå till ett land där ligan kanske inte är väldigt bra, men det har chansen att säkra din ekonomi för två generationer framåt åtminstone. Och vi vet ju alla hur mycket han betyder för laget. Så där måste man redan nu titta kanske på någon liksom spelmotorsersättare. De har ju säkert listor som är kilometerlånga när det gäller namn.
Men de kanske Stavljanen tar med sig till öster nu istället.
Den listan, ja, så kan det vara. Det kanske där för ge också nu ut och kolla här.
Hörrni, nu är det som så att Kent är under uppbrott. Och så därför tänker jag att vi avslutar där för den här gången. Vi kommer att återkomma, vi vågar med anledning av det som sades i början, inte riktigt utlova när och i vilken besättning som deltar heller. Men vi kommer tillbaka, det kan vi lova. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 252 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Kent Leijon Jönsson, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.